På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Boys fortsätter att spela stort och bra på försäsongen. 2-0 borta mot Kalmar senast och innan dess 6-1 mot Torn och i den första träningsmatchen 0-0 mot allsvenska femman Mjällby som man senare ska möta i Svenska Cupen. Svenska Cupen ska vi prata om. Och såklart mycket, mycket om matchen mot Kalmar. Och sen så blir det också ett ämne på slutet där vi berör damfotbollen för Landskrona Boys. Är ju också igång med damfotboll nu och Erik Persson som är med här har gjort en intervju med tränaren där och Marianne Svab finns också här. Innan vi sätter igång så ska vi också rikta ett tack till Prebens Pågar som vi ju fått låna och ta in en del av deras låt Boys in Black and White. Så tack till er för att vi får ha med det som jingel. Med det sagt, nu så är det full fokus på Kalmar-matchen till att börja med. Era första intryck?
Att Landskrona Boys ser ut som ett färdigt lag. Det var ganska tydligt när de mötte ett Kalmar som ändrade om väldigt, väldigt mycket. Saknade ett par tongivande spelare också ska vi säga. Men det var ganska tydligt att Boys, trots att de kom från ettan, ser ut att vara ett ganska färdigt lag. Det har inte varit mycket rullians i truppen alls under de senaste 2-3 åren och det märks att det är ett samspelt lag.
Det som är spännande med Boys är ju att man redan så här tidigt, vi är ju bara några veckor in på försäsongen, är ju att man har redan, man ser att de har ramar, spelmässiga ramar, så här ska vi försvara, så här vill vi agera mellan spelare och eftersom det är, de här nya spelarna kan glida in i en redan mer eller mindre färdig trupp som då Billy Magnusson och Max Möller har haft under en lång period, så behöver man inte så många nya lag som tar Kalmar som de mötte. De jobbar ju fortfarande med det här med att till exempel sätta defensiva ramar. De har Boys klar, de vet precis hur de vill spela, därför kan de redan nu på så här tidig stadion börja utveckla till exempel anfallsspelet som då vi ska komma in på senare. Så där tycker jag liksom, där har man lite först, eller man har kommit väldigt långt fram med helheten.
Ja, och Boys spelar ju som sagt sitt spel, får igång ett anfallsspel som du är inne på Marianne, men det ser ju annorlunda ut nu mot Kalmar än i merparten av matcherna i ettan de två senaste åren när motståndarna har legat med 11 man på defensiv planhalva och Boys har varit tvunget att luckra upp det. Nu visar de ett väldigt bra omställningsspel och det blir liksom en ytterligare dimension. Det är väldigt viktigt att omställningsspelet funkar, för det kommer vara matchbilder som ser ut lite som den här matchen mot Kalmar. Och samtidigt har då Boys det bollrullande och possessioninriktade spelet där de mot Kalmar bjöd de ju in till press flera gånger och sen bröt de linjer och så kunde de ställa om. Så att,
men i och med att fundamentet sitter där så har man ju råd att börja utveckla liksom detaljer i anfallsspelet eller bara sätta grunderna i anfallsspelet. För det som du säger Erik, det här med omställningsspelet, det kanske kommer vanligtvis i en senare fas. Men i och med att alla de här, de har ju haft samma tränare nu, samma tränarkonstellation, stora delar av truppen är ju fortfarande den som följde med när tränarna började bygga upp detta, vad är det för 3 säsonger sedan?
Inför 2019.
2019. Så att det är klart att man kan börja finlira redan på ett tidigt stadium som nu i februari. Någonting som kanske vissa andra lag som kanske har nya tränare eller har en stor omsättning i truppen kanske får börja med tätare in på seriestarten. Så att där har ju Boys, det är nästan i princip ett nyförvärv att man kan börja jobba med de här bitarna så här tidigt. För mig, i min bok.
Vi kan ju ta hur Boys faktiskt startade. Hjälp mig här nu när vi plockar fram att Amor Kadura fick börja, stod första halvleken, sen kom Svante Hildeman in till andra. Backlinjen var ju då från höger. Hampus Färm fick chansen från start. Johan Rapp, Viktor Wilstrand, Alexander Tkach. Och där framför Erik, Filip Ottosson, vidare in. Måns Ekvall var jag tänkte på. Precis. Och framåt.
Oskar Petersson, Erik Persson och Kevin Jensen. Så att det var ju stora delar av en tilltänkt startelva i en cuppremiär, men också man ska inte dra för stora växlar av vilka som startade i en sån här match. Det var ju ganska många byten, 5 i halvtid tror jag. Sen byttes väl hela laget ut efter en
timme. Ja, 5 sen. Ja, precis.
Ja, så att det att liksom Amor Kadura startade istället för Svante Hildeman, det, ja, de fick lika mycket speltid, så att jag vet inte riktigt vad det betyder. Och Hampus Färm är väl ingen startspelare som högerback här och nu, så att, men många tilltänkta nyckelspelare startar i alla fall.
Och Svante Hildeman ska sägas, han fick göra matchens svettigaste räddning i andra halvlek, och det gjorde han föredömligt, ska jag poängtera det. Men vad jag tänkte med när vi har sagt de här startelvespelarna, det var ju när du pratade, Erik, om omställningsspelet där, så fick vi ju se precis det när Boys tog ledningen, hur Johan Rapp sökte en Erik Persson som kom ner och mötte. Sen tog Kevin Jensen vid, stack iväg, Erik Persson stack framåt, Kevin stack med sin speed snabbt ut till höger till Oskar Petersson, och sen var det 2-1 på hockeyspråk. Och så in, och så jättekylig avslutning av Erik Persson. Och så var målet där, och Robin Hofsö gjorde mål igen i andra halvlek när han hade kommit in istället för Erik Persson i ett slags friläge också, även om vinkeln var...
Det var en rensning, ja, till att börja med.
Precis, det var en rensning, men det blev också en omställning i det. Som,
men man ska
som
vara där.
Ja. Så man såg ju det att Boys var det lag som hade de bästa chanserna. Även om Kalmar försökte komma framåt så skapade inte de jättemycket. Och du var inne på det, och Erik också, hur de spelade sig ur den eventuella tänkta Kalmarpressen när de satte hög press. Och då ska vi komma ihåg att Kalmar spelar i Allsvenskan. Så de bör ju vara bättre än de flesta lagen i Superettan. Så kan Boys hålla den nivån och ta sig ur de krångliga situationerna på det sättet mot ett allsvenskt lag, så borde ju det kunna funka också i Superettan. Så tänker jag.
Ja, så grejen med de här matcherna, vi ska komma ihåg att vi är i mitten av februari, det har gått 3 träningsmatcher. Säsongen slutar väl i november, december, så att vi ska liksom inte slå på någon stor trumma. Men det är sättet Boys spelar på, det är det jag imponeras av. Det är inte att de vinner mot Kalmar med 2-0, utan det är att de vinner på det här sättet. Och likadant hur de spelar mot Mjällby och mot Torn. De är sig själva fortfarande, och det är det som jag imponeras mest av.
Ja, jag håller med. Det är, alltså, resultatet bryr jag mig inte om, och att de nu har mött 2 allsvenska lag, utan det är framförallt att de här grundläggande sakerna sitter redan där. Liksom. Man vet ju, alla ser ut, det är tydliga roller, tydlig arbetsfördelning, och de vet så här, alla vet så här ska vi försvara, så här ska vi försvara vid fasta situationer, så här gör vi när vi ligger lite lägre, så här ligger vi med backlinjen när vi ska ligga 10 meter högre upp. Det sitter hos spelarna, det syns, va? Och framförallt då, i alla fall, där jag tycker faktiskt, ska bli otroligt spännande att se utvecklingen på en sån som Kevin Jensen.
Bra att du nämner Kevin, och precis det namnet jag hade på mina läppar, alltså Kevin Jensen.
Och jag ska tillägga att detta var inte manusdri, vi har inget manus till detta så på det
Nej,
sättet.
Faktiskt inte. Nej. Inte alls.
Snygg övergång, alltså, Hjelmen.
Kevin Jensen ligger ju bakom det mesta i anfallsväg faktiskt i den här matchen som Landskrona gör mot Kalmar. Han är med i det anfallet till målet, han fixar en straff där han blir brutalt kapad i ett friläge. Jag kan ju tycka att det där nästan borde vara rött kort, och det hade kanske varit i en seriematch också. Ja. För den kapningen är brutal. Och sen så gör ju Alexander Tkachin ganska blek straff för att vara snäll. Så det borde ha varit 2-0 redan där. Och sen så är han själv med och skapar ett läge i andra halvlek till sig själv där han nickar fram bollen och skottet går precis utanför stolpen. Han är så inne i spelet.
Då är min fråga, får BoIS behålla honom hela säsongen?
Ja, den frågan får ju bollas vidare till Erik Persson.
Men som att jag sitter på det svaret.
Inte hans lagkamrat utan vår Erik Persson menar du?
Ja, exakt. Det är en tydlig skillnad.
Det här måste vi hela tiden klargöra.
Ja, det kommer ju vara en följetong. Jag har väl sagt innan att jag tror att det finns goda chanser att Kevin Jensen stannar den här säsongen. Men sen krävs det ju nog att BoIS går upp till Allsvenskan direkt till 2022 om han ska stanna. För att han måste spela i Allsvenskan snart. Han spelar med, ja, som ni har väl egentligen sagt allt. Alltså han har ju en allsvensk intensitet i sitt spel i allt han gör. Om det så är i pressspel eller spelet med boll och han är klok och har blivit mycket bättre felvänd och värderar situationer med en speluppfattning som man kanske inte alltid så när han kom fram som 15-16-åring. För då var det lite valpigt och det ska det ju vara. Han fyller 20 år, va? Och han ser ut som en spelare som har spelat typ allsvensk fotboll i 5 år. Han har varit jättebra i alla 3 matcher tycker jag.
Ja, och förra säsongen också ska tilläggas.
Ja.
Han hade en stark, jämn, hög nivå höll han under i stort sett tycker jag. Möjligt han hade någon dipp, men han var stark i fjol också.
Ja, det var väl i början som om jag minns helt fel, där han var lite svag ett tag och han hade någon liten dipp i början av säsongen 2019 också när han faktiskt var petad vid Jakob Ondrejka. Men överlag har han ju växt något oerhört sen Billy Magnusson och Max Möller tog över.
Nu måste jag ställa en fråga till er som ju också går ut till er lyssnare. Och det är ju, ska vi hålla oss kvar vid anfallsdelen i Landskrona BoIS nu? Eller ska vi komma tillbaka till det och där jag får ta upp lite andra spelare innan som jag vill nämna. Vad känner ni?
Ta upp de andra spelarna.
Okej, okay. Då vill jag faktiskt gå tillbaka till det du sa, Erik, för något avsnitt sen här. Nämligen att du satte upp en så här utropstecken flagga kring Johan Rapp, mittbacken, som ju alltså startade den här matchen och var med i starten av uppbyggnaden av BoIS första mål. Han bildade mittlås med Viktor Wihlstrand. Viktor Wihlstrand är ju vikarierande lagkapten nu i Filip Anderssons frånvaro. Andreas Burbeck kom in i andra halvlek som ju då är nyförvärv och tänkt mittback där. Men Johan Rapp ser ju faktiskt bekväm ut när han får spela mittback som är hans position. Och han vågar slå passningar i situationer där det är lite tid, om man uttrycker det så. Så här finns ju faktiskt en god konkurrenssituation i BoIS.
Ja, han är följsam, spelskicklig, kreativ och bryter linjer, precis som du är inne på. Och har ju faktiskt varit bättre än Andreas Murbeck så här långt. Och Filip Andersson har ju börjat känna på boll här nu. Får han som han vill så kan han nog spela under försäsongen trots allt. Om det inte blir några bakslag, det är för tidigt att säga. Men när jag var ute på IP häromdagen så var han ganska positiv. Så då är det helt plötsligt en knivskarp konkurrenssituation i mittbacksledet. Men den är skarp, även när Filip Andersson är skadad faktiskt.
Ja, jag sticker ut hakan här och säger, när Filip Andersson är tillbaka och tillbaka på riktigt, då kommer ju han som lagkapten också vara en av de första Billy Magnusson och Max Möller sätter ner på pappret till en startelva. Och jag tror att med tiden här så kommer hans kollega bredvid sig att vara Johan Rapp.
Detta ska vi komma ihåg.
Mm. Jag har ju gjort såna här profetior tidigare i andra sammanhang. Ibland har jag rätt, ibland har jag fel.
Vad har du
men
för
Wihlstrand har gjort det bra, ska sägas också.
Vad har du för hitrate på de här profetiorna? Har du någon statistik?
Den närmast träffande har ju varit i Rögle-podden där jag stack ut hakan rejält och sa att Rögle skulle vinna de 7 första matcherna. förra säsongen. Det slutade med att de vann 6 av de 7 första. Den enda de förlorade var hemma mot bottenlaget Oskarshamn med 0-1. Där Tex, nu tappar jag namn, efternamnet på honom.
Williamson.
Ja, precis. I,
alltså, ser ni hur jag briljerar?
Stod på huvudet. Och,
kan
och
vi prata boys nu igen då kanske?
Ja, men du ville ha hit rate. Så...
Ja, ja. Jo, ja, det var såklart att du skulle ta upp det exemplet. Alla gånger du har fel då.
Victor Wilson har gjort det bra också så, och Andreas Murbeck, så det är ju jättesvårt att sia om det där. Men Filip Andersson tror jag man ändå kan sätta ner där när han är tillbaka.
Victor Wilson vill ju också alltså, lyfta. Det ser ut som han har spelat på elitnivå i hela sitt liv faktiskt. Och det har han ju verkligen inte gjort. Han har varit väldigt stabil. Andreas Murbeck har haft en tyngre start. Han var nog väldigt missnöjd efter matchen mot Torn där han... Först gjorde Erik Persson ett misstag och sen var Andreas Murbeck alldeles för icke-rejäl i straffområdet och Torn gjorde mål. Tyckte Murbeck hade en bättre insats här mot Kalmar. Men det är en akklimatiseringsperiod för honom. Han har spelat Ljungskile i 2 år där det inte har varit fokus på possession-fotboll och det här modiga spelet som Boys har, så att det är inte konstigt att det ser lite virrigt ut för Murbeck så här långt tycker jag. Där finns det fler nivåer så att spännande. Sen Luka Petrovic finns ju där också, han fick inte speltid senast, det är ganska givet att han är sist i mittbackskön.
Men totalt sett så känns det som en, för mig i alla fall, när jag tittar igenom lagdel för lagdel här och hela truppen som helhet. Alltså det känns som en välbalanserad trupp. Den är inte på något sätt, hos mig i alla fall, felbalanserad. Och du har ju flera möjligheter också och växlar som ni snackar om att vissa spelare kan spela på flera positioner och så vidare. Så jag tycker det är, i dagsläget ser det väldigt välbalanserad ut. För vara liksom en trupp som där Boys är nykomlingar i Superettan. Jag tror man går in, det fanns fler, om jag säger så, förra gången när de gick in under Agim Soppi så var det ju fler bitar som jag tyckte som inte var på plats. Erik pratade om att det här är ett mer färdigt lag och det håller jag med om. Och det här är ändå Agim Soppi vatten, men det var för många osäkerhetsfaktorer när de gick in i säsongen. Plus att då tränaren själv gick ut och hade väldigt höga tankar då om truppen. Här tror jag att man är mer i fas jämfört med när Boys gick upp senast.
Det var en hel del individuellt skickliga spelare då 2018. Men det var nog lite för egoistiskt tänk i den här truppen. Och det ser man inga tecken på nu. Den här Boys-truppen framstår som en familj och det tror jag kommer vara lagets absolut största styrka det här året. Som jag har sagt innan, laget skapar stjärnor, det är faktiskt så i det här fallet. Så att jag ser det som den största faktorn som kan bli vägvinnande under säsongen. Det är sammanhållningen i truppen.
Men för att det ska bli framgångar så måste det göras mål. Det ska inte bara hållas tätt bakåt, det ska göras mål framåt också, Erik. Du har ju tittat på det där, vem som har störst målgaranti i Boys.
Ja, jag sa ju i förra poddavsnittet att jag inte ser Robin Hofse som en utpräglad målskytt. Att han har andra egenskaper som jag rankar högre. Som jag rankar bättre hos honom. Och då tänkte jag att då får vi ju se vad han egentligen har för statistik. Och så jag tog fram min räknare här och har varit inne på diverse sajter, Svensk Fotboll och Transfermarkt och så vidare. Och det har inte varit helt lätt för det är inte helt samstämmigt överallt. Men jag tror jag har kommit fram till målsnitt på några forwards här i truppen. Och så får vi se om det kanske är något mål som liksom diffar. Men det är en fingervisning här i alla fall.
Men det är lite oroväckande när du säger att två stora sajter har olika uppgifter.
Det hade vi kunnat ha en hel podd om hur svensk fotbolls statistik fungerar. Men,
det kanske vi ska eller inte fungerar.
Ja, exakt. Jag fick kämpa och jag fick svettas. Men jag tror jag har kommit fram till något. Och ögat, liksom den spontana... känslan är ju att man förväntar sig mer av Erik Persson. Det är en prestigevärvning. Han kom senast från Allsvenskan. Till och med varit i utlandet en sväng och så. Och levererat på superettanivå tidigare. Och siffrorna talar väl för att vi ska förvänta oss mest av honom. Om vi nu tänker på de som ska göra mål. Han har 73 mål på 176 tävlingsmatcher. Jag räknar så tävlingsmatcher här nu. Och inte distriktsmästerskap och sånt. Utan det är liksom cup och serie.
Du har inte snävat in det ytterligare. Att det bara är mot vissa motstånd också i serien som du har räknat på.
Nej, så avancerat blev det inte. Ett målsnitt på 0,41 per match. Robin Hofsö, 56 mål på 161 tävlingsmatcher. Målsnitt 0,34. Linus R. Olsson, 64 mål på 205 tävlingsmatcher. Målsnittet, om du inte sviker mig här nu, mattekunskaperna, 0,31. Och sen har vi Niklas Nilsen som har bäst målsnitt av alla. Jag fick det till 209 mål i tävlingssammanhang. Det kan vara några färre. Han snittar i alla fall runt 20 mål per säsong. Men då har han ju spelat på lägre nivå, som ni vet. Bland annat varit målvakt under säsongen med Svalöv också. Då gjorde han 11 mål. Och sen har vi ju...
11 straffar eller?
Vad sa du?
11 straffar eller?
Nej, jag vet inte om han gjorde mål som målvakt. Men han spelar väl utspelare i några matcher också. Men... och sen har vi Oskar Petersson som han har liksom gjort 6 tävlingsmål i seniorsammanhang och Kevin Jensen snittar 0,23 mål per match i ettan och superettan och superettan kval.
Och vad hade Nielsen för snitt?
Ja, det kan jag inte räkna ut för jag vet inte hur många matcher han har spelat.
Nähä.
I och med att det är småklubbsnivå. Men jag har kommit fram till att han snittar ungefär 20 mål per match. Det är lite...
Per säsong?
Ja, det var nästan 20 mål per match ett tag när han var i Svalöv. Men ja, så där har ni det. Så att då, och då ska man ju ha med i beräkningen att Erik Persson då har spelat på högre nivå. Robin Hofsö har en del säsonger i division 2, en liten säsong i division 3. Linus R. Olsson har varit i amerikanska och danska andra ligan, varit lite i division 2. Och han har varit i isländska högsta ligan och sånt, så att man kan ju inte bara stirra sig blind på vem som har bäst målsnitt. Utan man ska ju kolla var de har haft det också.
Jag
men lite intressant är det.
Det intressanta tycker jag är att de flesta namnen du räknar upp här nu ligger i ett spann där det inte skiljer så pass mycket. Det innebär liksom att man kan ju förvänta sig att det är rätt många som kan bidra till det här målskyttet, så allt kommer inte hänga på Erik Persson. Han har råd att ha en dålig match här och där och ändå, och det såg man ju nu mot Kalmar också tycker jag liksom när Hofsö kom in och tränarna Billy Magnusson och Max Möller kan känna att allt hänger inte på den här resan i Superettan på att vi har en spelare som måste göra de där mellan 15-20 målen. Utan i och med att alla ligger ungefär rätt så jämnt inom spannet här så finns det ju fler som kan bidra när det gäller offensiven och målskyttet.
Ja, och Robin Hofsö flåsar ju verkligen Erik Persson i nacken. Erik Persson hade en bra match mot Kalmar. Har haft det tungt både mot Mjällby och mot Torn. Robin Hofsö har varit bra i alla tre matcherna. Han framstår ju som något av ett monster där framme och är så oerhört kompromisslös. Och visst, ett avslut mot Kalmar landade på parkeringen. Men han har gjort mål här inledningsvis. Och avslutet mot Kalmar som ledde till mål var ju kliniskt.
Och apropå Robin Hofsö och apropå det du sa också, Marian, om att ha fler än Erik Persson som kan göra mål. Ja, Kevin Jensen och Filip Olsson finns ju där också och Linus är Olsson inte minst då. Men just det att Robin Hofsö var så besviken på sin jobbiga fjolårssäsong som var sönderhackad och aldrig kom in i det och faktiskt inte gjorde ett enda tävlingsmål förra säsongen. Så att han har fått komma igång med målskyttet, även om du rankar andra egenskaper hos honom högre, Erik, så är det ändå viktigt både för honom, för Erik Perssons konkurrens och för laget i stort att Hofsö faktiskt är igång med målskyttet igen. Att han kan släppa fjolårssäsongen, och det har han förmodligen redan gjort nu.
Ja, jag håller med. Det är jätteviktigt, och det är viktigt här och nu också. Jag vet inte om Erik Persson håller för 90 minuter. Så att Robin Hofsö lär nu få en del spel till i cupen. Kan till och med starta någon match. Han är ju en av få spelare som inte har startat någon match. Men har fått lika mycket speltid som Erik Persson. Det är väldigt, väldigt positivt.
Här finns ju möjlighet att rotera också om det skulle vara så. I och med att så många kan leverera framåt, så kan man ju faktiskt göra det under en serie. Superettan, alla vet, det här är inte som att gå på en spahelg. När du kommer då framåt hösten och där då nykomlingarna förväntas ha det lite tyngre. Så alltså, att få de här målen, de här enkla målen framåt kanske, och inte bara ägna sig åt att försöka rädda en poäng här eller försvara sig till poäng och så. Jag tror det är superviktigt också här för boys, att man kan verkligen, att man känner att man har det i ryggen med sig in till matchen.
Jag tänker också på det boys Erik Persson sa till mig i intervjun efter matchen mot Kalmar. Han har ju ändå erfarenheter som han har med sig in och kan jämföra med.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Du, vad fin du är.
Tycker du?
Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En X-look.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Och jag behövde inte fråga honom om Landskrona Boys status, utan han sa det självmant att det här är inga vanliga nykomlingar och syftade på just sig själva då i Landskrona Boys. Han bör ju någonstans veta vad han säger innan han säger det. Så att det bör finnas utrymme för att göra en bättre säsong för Boys den här gången i Superettan än förra gången.
Och Erik Persson tillhörde ju faktiskt ett Mjällby som gick från division 1 ett år i Superettan upp till Allsvenskan. Han var med andra halvåret i Superettan. Så han har tillhört en klubb som har kunnat göra en så jättesnabb resa. Sen har Erik Persson en kaxighet, och jag menar, han har gått ut och sagt att han vill vinna skytteligan och sånt. Så att det ligger i hans natur att sikta väldigt högt. Så att man får ta det med en liten nypa salt. Det är en vinnare och en ledare som går in med den approachen. Så att han säger det. Ja, det är inte så att jag ramlar av stolen direkt. Ganska väntat när man har lärt sig hur han fungerar. Men absolut, det ligger ju någonting i det han säger.
Jag måste fråga er som har liksom sett matcherna som jag också har gjort. Vad känner vi för det? Det är ju viktigt visst att de där framme gör mål. Men de måste ju ha någon slags assistans, alltså de som slår de här avgörande passningarna.
Filip Ottosson.
Ja, jag tänker på honom närmast. Alltså de har ju den foten som ska serva, så att säga, de där framme. Men jag tycker också att det finns fler ändå. Jag tycker ens, alltså vad det gäller de här, kanske inte de här som jag säger, snackar om. Alltså jag pratar om de här avgörande assisterna framåt som kan hota i djupled och så, va. Finns det ändå, jag tycker ändå det finns ändå ett par stycken till som har den förmågan.
Alltså Filip Olsson vet vi ju finns där som en juvel i laget. Sen visar ju också Oskar Petersson mot Kalmar att han också kan bli en som slår avgörande passningar. Så det är klart att det finns fler än Filip Ottosson.
Filip Ottosson, det är lätt att och inte fastna vid honom. Han är inte den som, det är liksom ingen citatmaskin. Han kan inte syns extremt mycket alltid, men den passningsfoten han har, alltså de är löjriska ute på Landskrona IP. Det ser bra ut, och han framstår som en skarp varvning när man ser matcherna också. Så där där finns någonting. Han har ett skott i sig också som han inte har visat upp i matchen.
Den länken tycker jag man saknade lite grann i fjol, den här passningsfoten som kunde hitta de här överraskande passningarna och så. Men i och med honom så får man nog en dimension till i det här anfallsspelet.
Zuma Al-Majed har ju en kreativitet i sig, men det har vi varit inne på innan att
han har blivit mer defensiv, tycker jag nästan.
Ja, han kan ju spela sexa också, gjorde det under hösten en del och blivit bättre i närkampsspel och sånt också, så att han har lagt till det i sitt spel. Men där har vi pratat om tempot och så också. Du pratar om Svante Hildemans jätteräddning mot Kalmar, Hjelm. Det var Zuma Al-Majed som bjöd på det. Visst, i hans första minuter för året han har haft ljumskproblem. Men det är bra att man har tagit in Filip Ottosson. Och att inte bara att det är en mittfält utan att det är en spelskicklig sådan.
Jag tror att just den situationen du refererar till, Erik, faktiskt var bra att den hände just Zuma. För han var alltså helt ohotad med bollen och tog för lång tid på sig, som gjorde att han blev erövrad. Bollen togs bara från honom och så blev det upprinnelsen till ett jätteläge. Jag tror att det är precis sådana näsbrännor som en spelare som Zuma Al-Majed behöver gå på och lära sig av det för att inse att den här tiden finns inte längre.
Och bättre i den här matchen än i en seriematch.
Precis.
Ja, och det är fler spelare i det här laget som behöver lära sig av det. Erik Persson har varit inne på det i någon intervju att man ska kunna göra det lite snabbare. Passi Prudence har haft samma problem under inledningen här. Det måste gå snabbare i både tanke och när man får bollen och hur man orienterar sig och så vidare. Så att, det är ett utvecklingsområde, absolut.
Hörrni, vi måste gå vidare här nu i Landskrona Boys-podden. Svenska Cupen är det som väntar nu. Försäsongen, ja. Försäsongsmatcher, ja. Men nu börjar tävlingssäsongen. På söndag så möter alltså Landskrona Boys Östersund hemma i den första gruppspelsmatchen i Svenska Cupen. Man har ju också Akropolis och Mjällby som man redan har mött en gång nu på försäsongen i gruppen. Vad tänker ni kring gruppen, kring motståndarna, kring Boys möjligheter?
Alltså Östersund, kommer de direkt från det här långa utlandslägret i princip och landar i Landskrona?
De mötte väl Gävle på hemmaplan tror jag här nu.
Ja, de är hemma nu.
De har ju varit i Spanien länge. Trots avrådan från alla håll och kanter så tog de dit.
Östersund har ju varit en Black Swan. Nej, men en hur uttrycker man det? En katt
bland
hermeliner är fint sagt, men en svart får i den vita fårskocken i allsvenskan på många plan, och de går emot strömmen på alla sätt. Och jag vet att man tidigare har underskattat Östersund, inte minst inför förra säsongen. Så man ska nog inte göra det när det gäller Östersund. De har fortfarande kvalitet i laget.
Ja, framförallt så har de, det som jag tycker är lite spännande är att de tog in en tränare. Var han ifrån? Division 4, va?
Ja.
Och han fick ordning på det ju. Är väldigt strukturerade och så, och har en del spetskvalitet. Och sen får man ju säga, jag har ingen aning om Mjällby satsade ju rätt hårt på kuppen i fjol. Man vet ju inte riktigt hur de här lagen, motståndarna kommer, men vi kan väl utgå i alla fall att det jag har förstått på Billy och Max säger att Boys är ju ett bra kupplag ju. Man har ju lyckats faktiskt gå vidare från de här gruppspelsomgångarna vid tidigare tillfällen. Så jag tror att Boys kommer ju gå, det är tveklart så att sen är frågan liksom hur ett sånt lag som Östersund, när de åker ner här, vad inställningen, attityden. Akropolis är ju en spännande värdemätare i och med att de möts och de satsar lite grann också ju. De var ju bra, de var ju nykomlingar i fjol. Blev femma. Gjorde en Mjällby i allsvenskan så att säga, blev femma också. Och är ett väldigt kompetent lag och har spetsat också truppen Akropolis. Och så då Mjällby som nu senast slog väl Malmö. och är bra och erkänt. Så att det är en rätt häftig grupp, måste jag säga. Spännande.
Det känns ganska öppen på förhand. Det finns ju styrkor i de här lagen som Boys ska möta, absolut. Och du sa att Akropolis har spetsat truppen. Ja, Aslita Ajdarevic blir ju klar här. Precis, så det är ju färgsprakande på alla sätt och vis. Sen har de tappat några riktigt tunga kuggar. För en månad sen så hade jag Akropolis sist i min superettan-tabell. Så illa såg det ut. Nu är det något helt annat. Sen vet man ju inte, som ni är inne på, hur de tar sig an kuppen. För att det är någonstans liksom säsongen i stort, seriespelet, som är det absolut viktigaste. Vissa lag fortsätter att rotera under kuppspelet och ser det som en vanlig försäsong. Jag men vet inte om Mjällby, Östersund och Akropolis kommer göra, men jag är ganska säker på att Boys kommer att ställa upp sitt bästa lag för att vinna matcherna.
Man såg ju Östersund spelar väl i Eskils grupp här om året. Var det till och med i fjol?
Ja.
Ja, och när de kom ner här till Olympia, de gick på 100% inför uppgiften.
Och de bör ju vara långt framme nu också när de har varit ute. De har ju trots allt haft bra träningsmöjligheter och mött bra lag. Lokomotiv Moskva i två möten exempelvis. Så att rent sportsligt lär de ligga långt framme och vara ganska väl förberedda för kuppspel.
Kan Boys stå upp i den här gruppen så får man ytterligare ett kvitto på att nej, men vi är i fas och till och med lite längre fram än vad vi trodde under den här försäsongen. Och sen så blir det ju såklart, och det är det ju för alla lag, ja, utanför Östersund då, det blir ju inga matchläger så att säga efter den här kuppen, utomlands åtminstone. Så det är ju det är en stor del av försäsongen som försvinner från många klubbar som då åker utomlands, svenska klubbar. Så hur gör man det? Finns det någon fördel med det? Ja, jag vet inte. Jag vet inte, liksom det här med alltså, de säger att ja, men det är bra att komma ner utomlands till Spanien och spela på gräs och så. Ja, det är det. Och sen kommer du hem igen och så är det vinter här och så får du börja om lite grann på försäsongen. Så jag vet inte om det är sådär, om Boys till exempel, om vi nu pratar om Boys perspektiv, att man missar speciellt mycket om man säger att ska ha istället ett läger där man svetsar samman på hemmaplan. Jag kan tycka att det betyder lika mycket för...
Just i Östersunds fall så tror jag att man har kanske lyckats. Precis. Med det här trots att man då har gett sig iväg under rådande pandemi. Och det är ju ett annat ämne som vi släpper här nu. Det får man ju tycka vad man vill om. Men nu har de gjort det i alla fall. Men de om något lag är ju vana att spela under karga förhållanden i Sverige. Så de har nog bara kunnat dra nytta av att vara under bättre förhållanden. För då har man fått... det bästa av två världar, eller det sämsta av två världar. Nej, det sämsta av en värld, vintern, och det bästa av en annan med gräs. Så Östersund blir nog att räkna med. Mjällby har vi ju sett att de fortsätter att vara starka. Akropolis vet vi inte. Ja, det blir kul i alla fall att tävlingssäsongen kommer igång. Att det betyder någonting redan nu.
Och Boys har två hemmamatcher.
Precis.
Ska vi tillägga då i gruppen.
Vi lämnar herrsidan nu, för det händer ju mycket på damsidan. I fjol så vet vi ju, det var ju väldigt uppmärksammat när Malmö FF drog igång med damlag igen. Långt ner i systemet till den här säsongen så är det dags för både Helsingborg och Landskrona Boys. Erik, berätta nu, du har träffat tränaren där, eller träffat, du har gjort en intervju med honom ska vi säga snarare.
Jag har faktiskt träffat honom på behörigt avstånd när jag såg en härlagsträning. Rickard Persson, ny tränare i Boys nya damlag. Boys hade ju ett damlag på 70-talet någon gång i typ en säsong. Sen så har det ju inte existerat. Så det är ju välkommet och positiva tongångar. De var ju inte ute och raggade spelare som det skrevs en hel del om kring MFF för ett år sedan. Utan spelare fick själva höra av sig till Boys och det var ganska stort intresse. Och med tanke på pandemin så har de inte kunnat ta provträningar. Så det var lite trixigt att lägga pusslet vilka spelare man skulle tacka ja till och tacka nej till. Men man har fått några spelare från högre nivå. Några som spelade i Dösjebro i ettan förra året och någon som har varit i... Bosniens F18-landslag tror jag och så. Så att, det verkar vara en ganska slagkraftig trupp. Sen har de ju knappt tränat tillsammans, vilket Rickard Persson pratade lite om i intervjun som jag gjorde med honom.
Ska vi ta och lyssna på den nu?
Det gör vi.
Rickard Persson, ny tränare i BoIS nya damlag. Det var den första tiden varit. Speciella tider. Ni har knappt tränat ihop.
Nej, som du säger, det är speciella tider. Vi är inne på andra veckan nu. Det har ju tagit lite tid innan vi har fått komma igång med att träna. Men förra veckan fick vi klartecken här, så att vi har avverkat 4 passar nu. Så att, det känns bra. Skönt att få komma ut på banan och börja nöta på de sakerna. Så att, det är skönt.
Vet du vad det här laget har för kapacitet?
I dagsläget låter jag den liksom hänga i luften lite. När jag, som sagt, vi har haft 4 passar och jag är väl väldigt positivt överraskad. Jag skulle säga att nivån är högre än vad jag trodde. Där finns ju ett par spelare som sticker ut här, men jag skulle säga överlag är nivån högre än vad jag förväntade mig från början.
Och innan vi slår på micken här så pratar du om kollektivet. Du vill inte säga några namn?
Nej, jag vill inte det. Jag lite så hintar att det finns ett par spelare som sticker ut där, men jag vill ändå liksom lyfta just att det kollektivet och att just den tekniska nivån på truppen är, som sagt, den är klart bättre än vad jag förväntade mig.
Handlar allt om att gå upp till division 3 direkt?
Jag tror ur mitt egna perspektiv så känner jag väl att det är klart att, ni vet, jag nämnde det på BoIS hemsida för några dagar sedan, att det är klart att när vi sysslar med idrott och tävling så vill man alltid vinna, och det är klart att ett mål är såklart att vi vill gå upp, men jag känner väl personligen kanske inte att det är huvudmålet för mig. Utan för mig är det nog viktigast just att vi ska bygga en långsiktig verksamhet som är hållbar. Både på damsidan och seniorerna, men även för yngre ålder. Jag tror väl där jag känner att det är där jag lägger mitt fokus, just att kunna utveckla individen. Men i slutändan, det är klart man vill vinna fotbollsmatch. Om det sen innebär att vi skulle ta steget upp i trean, så är det ju klockrent.
Vad betyder det för Landskrona BoIS att det inte bara finns ett härlag utan det finns det även ett omlag?
Ja, men jag tror det är otroligt viktigt. Det är lite, jag vet, som Urban, vår ordförande, har uttryckt sig flera gånger, att vi kan liksom inte bara vara en klubb för halva befolkningen, utan vi ska vara en klubb för allihopa. Och detta är ett steg på vägen med att ha ett omlag som förhoppningsvis ska mynna ut i att vi får ytterligare flicklag på ungdomssidan. Att vi långsiktigt sett då, som vi var inne och pratade om, att vi har en akademi på flicksidan som är lika stor som på pojksidan. Det tycker jag ska vara det absolut långsiktiga målet för föreningen.
Rickard Persson där, vad tänker ni speciellt på i hans svar?
Jag tycker att de gör det, tänker rätt. Det här med att nyckelordet här är skynda, eller nyckelorden skynda långsamt. Och det tror jag är vettigt om det ska bli en långsiktig, framförallt så att man kan bli självförsörjande på sikt. Så att man kan starta flera flicklag och så att man inte efter en säsong där man inte har fått igång, så att säga, fäströtterna i den här satsningen med att få in då flicklag alltså på lång sikt, så att man efter 2-3 år, vi har inte fått igång några lag under seniorlaget. Ska vi gå ut och ragga som vi gjorde för 3 år sedan när vi startade damsatsningen, titta på vilka som vill komma och provträna? Så den varianten tror jag inte alls på, utan då självdör hela satsningen. Utan jag tror att man gör rätt, så att det går hand i hand ungdomsavdelningen med den här så att säga jungfruresan med seniorlaget. Så att ja,
tack, det vet ni. Tanken är att det här damlaget ska ge liksom ringar på vattnet. Den här frågan är ju så mycket större än om det här damlaget går upp till division 3 eller division 2. Men det kan vara bra om det här damlaget gör det bra för att skapa förebilder. Och jag tror att det finns ett ganska utbrett intresse ändå. Det har vi sett i HS fall där det är kvinnor och flickor som har drömt om att ta på sig HFs tröja någon gång. Nu är det möjligt. Det är samma sak i Landskrona. Målvakten Louise Persson, jag tror hon är 36 år. Jag hoppas verkligen inte jag har fel här nu, men jag tror hon är 36 år. Hon är liksom hardcore boys-supporter och är lyrisk över att få ta på sig boys tröja. Det är en dröm som går i uppfyllelse. Och det tror jag är viktigt att få det till den yngre generationen också.
Jag tänker så här, om vi tar ett större grepp kring detta med damfotbollen. Ja, det är bra, bättre sent än aldrig. Men samtidigt kan det förvåna mig att vi i Sverige, som vi brukar slå oss för bröstet och tycka att vi är så duktiga på jämlikhet, att det ska dröja ända till 2020 innan vi ser damlag poppa upp lite överallt. Det är någonstans lite skämskudde att det inte kommer förrän nu, samtidigt som jag är glad över att det faktiskt kommer. Hur tänker ni där?
Ja, jag håller med dig och jag tror klubbarna skäms också. De är ju glada nu att det händer grejer, men jag tror de har skämts i ganska, ganska många år faktiskt, och med all rätt. Men jag brukar gärna Andersson här landslagets förbundskapten säga, då var det nu. Vi får väl se det som något positivt att det sker till slut, men det är klart att det skulle skett tidigare.
Det är ju klart att näringslivet har ju också haft med ett finger i spelet här, så att press på klubbarna också givetvis. Och det gäller inom de flesta lagidrotter, inom där det finns elit, endast har funnits här elitlag. Så småningom så är det ju liksom näringslivet som sätter press på klubbarna och säger att men det här är inte hållbart. Det finns någon chef någonstans som håller i pengar på marknadssidan som har en dotter som är jättefotbollsintresserad. Och det är liksom, ska ni ha mina pengar? Ja, men min dotter kan inte ens ta på sig klubbens tröja. Vad är detta? Så att det har ju också spelat med i en roll, vilket är bra då givetvis. Sen så får vi se. Liksom, jag hoppas verkligen att de här stora klubbarna, elitklubbarna, också tänker på hela floran av de klubbarna som redan har etablerade damverksamheter, som inte kannibaliserar på det, utan att det finns någon slags synergieffekter, samspel. Och jag tycker också att nyckelordet här är, jag tyckte Rickard pratade väldigt varmt om en akademi, flickad akademi. Jag tror och hoppas också att boys då och andra klubbar då lägger en stor bit av kakan då på den här flickakademin och sen håller fast vid spåret, vid kompassriktningen, så att när det kommer då till exempel då om, säg att boys lag går kanske, ligger i division 3 eller division 2, och det är så lätt att ta pengar då från den satsningen för att det helt plötsligt i panik behövs en förstärkas med någon back eller någonting till här laget. Att man omfördelar resurserna, utan att man verkligen håller fast vid att de här resurserna, de riktar vi till akademin för tjejerna, tjejakademin. Och att man verkligen inte börjar nalla på det eller tumma på satsningen. Det tror jag är också rätt avgörande här.
Men det här betyder ju också, det får vi inte glömma bort, det betyder ju faktiskt att det blir derbyn mot Helsingborgs IF också på damsidan, vilket ju är kittlande i sig eftersom Helsingborgs IF också startar ett damlag till den här säsongen.
Under förutsättning att man skulle kunna ta in publik, vilket vi inte kommer få, kanske inte på hela säsongen, även om det kom nya besked nu från regeringen där man eventuellt kan tänka sig publik, så skulle det vara rätt smart att lägga kanske derbyna i division 4 mellan HIF och boys på damsidan, kanske som en förmatch till derbyna, till de stora derbyna, så man får en sån derby, dubbel derbyfest på de här två datumen, speldatum, att man lägger det i samma speldatum. Men jag bara tänker,
och här i podden är det helt fritt att tänka.
Ja, precis. Det hade varit kul att se, känna det,
utanför
Ja, precis. Men i andra sporter är det rätt, inomhussporter till exempel, så lägger man ibland liksom, som Ove Handboll har lagt, det vet jag, för sina bas.
Finalerna spelas i samband med varandra.
Precis, basket. Så att jag tror att skulle man kunna få, säga att det är derby på Olympia eller Landskrona IP, och det, man har båda seniorlagen, representationslagen, spelar mellan, så man kör en hel dag, kanske mellan klockan 1 och 7 på kvällen, där man då petar in de här två seniormatcherna. Ja, det var rätt häftigt.
Ja, det är en god tanke, om det nu är möjligt rent planeringsmässigt och för de som sätter ihop programmen.
Jag bjuder marknadsgubbarna och Kael och damerna på Boys på den.
Men skynda långsamt pratar ni om här, eller Rickard då, ni kommenterade det. Vad ska man kunna förvänta sig av Landskrona Boys under första säsongen? Har ni någon uppfattning om det? Eller är det alldeles för tidigt?
Vad var det, 4 träningar de har haft tillsammans? Så det,
alldeles för tidigt med andra ord.
Alldeles för tidigt, men man kan ju ändå se några kittlande detaljer. Som jag nämnde, de har några spelare från högre nivå. De har en mittfältare, en ung mittfältare som sägs vara väldigt intressant. Ida Nilsen, klingar efternamnet.
Ja, det är något med Niklas.
Lilla syster till Niklas Nilsen, så det är också lite coolt. Och hon sägs vara talangfull. Så att det finns några unga spännande talanger, några lite äldre, lite mer erfarna. Och sen får vi se om de har ju fått ihop mixen. De fick ju börja med lite teamsmöten och sånt under vintern när de inte fick träna ihop. Så att det är ju svårt att svara på. Och jag är inte expert på den här Division 4-serien, men jag tycker den ska bli kul att följa. Och även då när HIF är med, såklart. De ska sikta i toppen, men det kommer HIF göra och det kommer fler lag göra.
Vet du om hon har samma målkänsla som storebror? Eller?
Att hon har 209 mål i sig, menar du?
Ja.
Jag vet inte. Det är för tidigt att säga. Jag gömmer mig bakom det. Men hon är väl mittfältare i grunden, så att och Niklas Nilsen är ju verkligen utpräglad forward, så att det finns väl vissa skillnader där, verkar det som.
Vi får återkomma till den serien vad det lider, och när de kanske har kommit igång lite mer och med rent av med träningsmatcher också. Tack ska ni ha för ännu en insats i Landskrona Boys-podden. Tack till er, men framförallt tack till er lyssnare. Hoppas att ni har fått ut allt ni har velat och önskat få ut. Och är det så att ni önskar någonting annat och vill ha någonting annat, mejla oss. Ni hittar oss på våra respektive mejladresser på Helsingborgs Dagblad. hd.se brukar vi sluta med. Sen är det bara att ta våra namn med punkt emellan, så har ni det. Bara köra på, så kanske vi kan ta upp något av det ni önskar. Med det sagt, hoppas ni får en härlig vecka och ge er in i Svenska Cupen, så hörs vi.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.